Jag ska börja med att läsa ifrån Lukas evangeliet, det fjärde kapitlet. Och jag läser ifrån den sextonde versen. Han kom till Nasaret där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det stod skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Jesus är i sin hemstad, i den synagogan där han brukar gå. Och han läste och citerade Jesaja. Jesaja bok, den profet som man läste. En av de profetböcker som man läste. Och det stycke som han läste ifrån var Jesaja kapitel 61. Och det vill jag läsa också. 61 och första versen och framåt. Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge dem förkrossade bot. Att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade. Att förkunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla som sörjer och ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorgdräkt, lovsång istället för modlöshet. De ska kallas rättfärdighetens träd som Herren planterat för att visa sin härlighet. Det var ifrån Jesaja kapitel 61. Och när Jesus läser detta så säger han: detta har ni idag fått se gå i uppfyllelse. Och när Jesaja då hade skrivit detta, eller när han gjorde det, så kan man tänka sig att han hade någonting speciellt i tanken. För de som hörde dessa ord eller läste Jesaja ord, så kopplade det med någonting som de visste, nämligen lagen, Mose lag. I tredje Mosebok kapitel 25 så står det nämligen beskrivet någonting som judarna hade fått tillsagt från Gud, att de skulle utlysa vart 50:e år skulle vara ett friår. Och det här friåret, det skulle innebära att alla fångar eller slavar skulle släppas fria. Och de skulle få gå tillbaka till sin släkt, de skulle få tillbaka sin egendom. Det var milt sagt ett glädjens bud för de fattiga och för de fångade eller fångna. Och det var även så att, ja, att när man hade sålt jordlotter eller åkrar, så skulle det liksom tillfalla, åka tillbaks eller komma tillbaks till ursprungliga ägaren. Man kan säga att det var som en slags återställning. vart 50 år så skulle liksom saker och ting återställas. Så att det där som kanske hade blivit skevt eller orättvist, det kanske hade skapats klyftor mellan fattig och rik, det skulle återställas. Och det är ganska intressant att i Bibeln så ser vi, vi kan inte läsa eller se att det där inträffade. Eller vi kan inte se i några historiska källor, vad jag vet, att det här nådens år eller friåret inträffade. Men när Jesaja talar om det här så talar ju han om att liksom, någon gång i framtiden, ett profetiskt ord om att någon gång så kommer ordningen att återställas. Någon gång så kommer det bli rättvist. Och de fångna ska bli fria. Och någon ska förkunna att Gud har sänt mig att frambära ett glädjebud. Att detta ska ske. Någonting som ligger framför. Men när Jesus då får den här bokrullen tilldelad från tjänaren och han börjar predika, han börjar läsa Jesaja, då är det inte längre någonting som sker, som ska ske långt framför. Utan han säger, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse. Någonting helt fantastiskt som Jesus säger. Och han säger just att det här är ett glädjebud, speciellt för de fattiga. Det här är ett glädjebud för de fångna och för de blinda. Att de ska få sin syn tillbaka. Och det är det som jag har upplevt att Gud vill att jag ska tala om idag. Hur det kan få vara ett budskap som vi får förmedla till vår stad där vi bor. Att vi som Jesu kropp tillsammans ska få ge det glädjens budskap till människor. Jag predikade för ett par veckor sedan innan jul i våran kyrka. Och då så läste jag en text ifrån evangelierna. Eller två texter rättare sagt. Och jag har känt inför den här predikan att jag vill läsa dem igen. Jag känner att det är någonting i de texterna som Gud har lagt ner i mitt hjärta i alla fall för det här året. Så att jag tänker läsa dem igen och för en del av er så blir det lite upprepning. Men det kan också ses som en slags understrykning av någonting som kan få ligga framför. Och jag ska läsa ifrån Matteus kapitel 9. Och vers 9. Jag läser. Jesus fortsatte därifrån, och då han såg en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset, sade han till honom, följ mig. Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och la sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariserna som såg det sa till lärjungarna, men hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Han hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden, barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Jesus var kontroversiell. Han gick till dem som han inte skulle gå till och han låg till bords med människor som judar inte skulle ligga till bords med. Och för oss så att äta tillsammans, det är ju inte en så stor grej. Vi lunchar ju med vem som helst som har tid och ja, vi går ut och lunchar eller äter tillsammans. Men det här symboliserade så otroligt mycket mer än så. När Jesus ligger ner till bords med människor i deras hem. Och sen är det också så att det symboliserar en stark gemenskap och en slags acceptans att vi äter tillsammans. vi delar någonting tillsammans. Och måltiden var, kan man säga, helig för en jude. Det innebar mycket mer än bara att man skulle äta. Och i Bibeln så det här ordet kommer tillbaka några gånger, syndare. Det står kanske publikaner och syndare eller tullindrivare och syndare. Och när evangelisterna använder det här ordet så är det ganska ofta man kan se att det betyder människor som är i utkanten. Människor som inte är accepterade av samhället. Vi kanske läser och tänker syndare, ja, men det är liksom en speciell slags människor. Men man kan se att det är framförallt människor som inte är accepterade och som inte lever det livet som man ska och som därmed har hamnat liksom i utkanten. Men när Jesus äter med dessa då syndare så visar ju han acceptans. Han visar att jag vill dela gemenskap med dig. Och vi förstår inte hur människor höjde på ögonbrynen, hur det liksom var, oj, men hjälp, du äter verkligen med syndare. Men så var det. Och vi kan se ett annat exempel. Och det är från Lukas evangeliet kapitel 19 som jag också vill läsa, ett liknande exempel om hur Jesus drar in människor. Människor som inte är accepterade, som inte borde dras in i gemenskapen, men som Jesus visar tillhör gemenskapen. 19 kapitlet i Lukas. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner, tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, det ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen kommit till detta hus. Han är också en son till Abraham och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Jag tycker det är underbart. Jag har ju hört den här berättelsen sedan jag var liten och sett bilderna om den lilla mannen som sitter i trädet. Det är fantastiskt. Jesus, han sitter där och är helt gömd i ett träd. Det var ju säkert massa löv och grenar. Men Jesus bara ser honom och säger: idag ska jag gästa ditt hem. Till och med när man försöker gömma sig och smygtitta på Jesus så kallar Jesus på människor. Och Zacchaeus, Jesus går inte hem till Zacchaeus därför att han har lovat att ändra sig eller därför att han har omvänt sig eller därför att han har sagt att han numera ska följa Jesus. Han gör det innan och han bjuder hem sig själv till Zacchaeus. Och där så är det så att i mötet med Jesus så känner han att jag vill ju leva ett annat liv. Jag vill ju rikta mina ögon mot något annat än det jag har gjort innan. Och kärleken som Jesus visar Zacchaeus förvandlar honom så att han blir en helt ny människa. Det är fantastiskt. Det är så ett exempel för oss också. Att dra in människor både in i gemenskap, in och få visa kärlek till människor och sen lita på att det där mötet med Jesus förvandlar. Att det gör någonting med människor. Om vi går tillbaks till Lukas 4:e kapitel. Jesus står där och han predikar, förklarar hur det här skriftstället har gått i uppfyllelse. Då läste jag precis att människor var liksom, allas blickar var bara liksom var verkligen på Jesus. Han hade fullt fokus från människor. Han hade alla människors uppmärksamhet. Och alla undrade, oj, 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 vem är han? Och hur kan han predika så här? Det är glädje och det är uppmärksamhet. Men sen så läser man vidare i Lukas 4. Vad händer då? Nu är ju det, Jesus har ju en slags en succéartad predikan där i synagogan. Men det slutar med, om man läser vidare, att Jesus håller på att dö. Människor störtar ut, driver ut Jesus ur synagogan, jagar ut Jesus, arga, jätteupprörda och försöker störta honom ner från ett berg. Men det lyckas de inte med. Jesus går därifrån. Men vad är det som händer? Jesus har precis förklarat liksom, det här är ett glädjebud. Jo, det är det som har hänt däremellan. Det är att Jesus säger, han förstår att människorna börjar tvivla lite och säger, är inte det där Josefs son som, ja, vi känner ju hans syskon och så vidare. Och Jesus säger att, det var det inte så att Elia och Elisa eller Elisha gick till, de kunde ha gått till judar. Det fanns många i Israel som hade behov. Men istället så gick de här profeterna till andra människor utanför Israel och helade och gjorde tecken. Det är vad Jesus säger. Och då blir folk helt galna. Och många menar att det fanns en, på Israel på den här tiden så fanns en uppfattning om att just Israel var det viktiga för Gud. Och det är bara Israel som Gud har tänkt frälsningen för. Att den här Messias som ska komma, han kommer att befria Israel just. Och det är också, man kan förstå att Jesus blir lite upprörd när han möter den här liksom, vad säger man, attityden eller förväntan att Gud liksom bara skulle bry sig om just judar. Därför att Jesus vet, vilket andra också vet som har läst Bibeln, att Gud utväljer Israel för hela världens skull. Israel blir ju utvald som ett litet folk som blir välsignat och som Gud knyter sig an till. Men inte för Israels skull bara, utan för hela världens skull. Det är väldigt viktigt och Gud poängterar det, till hela jorden är min, säger Gud. När Abraham kallas och så vidare. Och det verkar som att människorna har glömt det. Man tänker, men varför ska vi gå till hela världen? Varför ska vi bry oss om de som inte är kallade av Gud? Och Jesus säger en sån här sak att Gud kanske också bryr sig om andra människor. Och säkert av andra anledningar också så blir människor helt superarga och driver iväg honom. Men Jesus säger det många, många gånger och han säger det inte minst i den text som jag just läste, att det är de sjuka som behöver läkare och att Gud har kallat syndare, inte rättfärdiga. Gud är inte bara Israels Gud utan hela världens. Och när det står att Gud ska öppna de blindas ögon så är det också en bild, inte bara av det fysiska ögat som ska få syn tillbaka, utan också någonting som man använder i Bibeln för människor som inte tror. Det brukar stå till exempel att man hör men man hör inte, eller man har öron men hör inte, och man har ögon men man ser inte. Alltså man ser inte Gud, man tror inte på Gud. Men så står det att blinda ska få sin syn. Att det är en bild av att människor ska få tro. Människor ska få upp ögonen, få se att Gud finns. Att det finns någonting mer i denna verklighet än det vi kan ta på. Och det vi kan uppfatta med våra sinnen här och nu. Och det tror jag är ett budskap till oss också. Att vi ska få se det i Motala, i våra församlingar, i våra relationer med människor. Att vi ska få våga tro att ja, du kanske inte har syn nu. Men du kan få syn. Du kan få tro. Du kan få se det som jag ser. Och det tror jag att vi ska få ta till oss och våga och gå på. Och jag upplever att det är ett budskap till oss idag. Till oss som kyrka i Motala. Jesus blev ju sänd av Gud till den här världen, till jorden för att göra ett uppdrag. Och Gud säger att vi är hans kropp. Vi är Kristi kropp. Vi som är kristna, vi som tillhör församlingen. Vi är Kristi kropp. Och vi har samma uppdrag. Vi är sända på samma sätt som Jesus blev sänd, så är vi sända till den här världen. Och vi ska göra som Jesus gjorde. Och vi ska visa människor, precis som han visade, att du är accepterad av Gud. Du är skapad av Gud. Du är fantastisk. Det finns mycket mer i ditt liv att upptäcka av Jesus och av livet. Och vi ska kalla människor till Jesus och tro och lita på att när vi kallar människor till Jesus så gör Jesus någonting med människor. Förvandlar människor. Och jag hörde en bra predikan i söndags i gudstjänsten här i vår kyrka av Daniel Alm som var på besök. Och han sa att synd är framför allt att säga till Gud att jag behöver det inte. Jag klarar mig själv. Jag står på egna ben och det här ska gå. Och det tänker jag är någonting som också vi får göra då. Det är att visa människor att nej, vi klarar oss inte själva. Vi behöver Gud. Vi behöver gå tillsammans med honom. Och jag tycker det också går i linje med vad jag har hört den här gudstjänsten, vittnesbörd och annat. Att inte gå sin egen väg, utan att få se människor börja gå tillsammans med Gud. För att vi får lita på att när man går i rätt riktning, när man går tillsammans med Gud, så får vi lita på att det är liksom förvandlande för människor. Att det gör någonting. Vi ska inte rikta in oss på enskilda saker som är rätt eller fel. Utan vi ska rikta in oss på vilken riktning har mitt liv. Är jag beroende av Jesus? Vågar jag vara beroende av honom? Inte, oj, 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 gjorde jag fel nu eller inte? Utan, okej, men Jesus, hur kan jag få leva mitt liv tillsammans med dig? Hur kan jag få ge min svaghet till dig? Hur kan jag få vara beroende? Att inte fastna i att svaghet är motsats till lärjungaskap. Utan att det får vara, jag ger min svaghet till Gud och jag uppenbarar min svaghet till Gud. Och han ger mig styrka och kraft. I sin heliga ande så kan jag få del av det. Och det tror jag är viktigt. Det är inte vår svaghet som är problemet för Gud. Utan när vi håller den borta från Gud. Eller när vi tänker att jag ska vara stark. Vi ska vara beroende av Gud. Det är att vandra med honom. Och att tro att vi inte är det. Det är synd. Och det tänker jag också ha med detta att göra. Att Jesus säger att han är sänd att frambära och förkunna. Och vi är sända att frambära och förkunna Jesus. Inte att vara Jesus. Inte att vara glädjebudet. För ibland så kan vi missuppfatta det. Ibland kan vi känna en oerhörd press på oss som kristna. Att nu ska mitt liv visa vem Gud är. Oh, kära någon, hur ska det gå till? Men att veta att jag får peka på Gud. Jag förkunnar, jag frambär ett budskap, ett glädjebud. Det är inte jag som är det glädjebudet, tack och lov. Utan det är Jesus. Och det betyder att vem som helst av oss kan göra det. Och vi får lita på Guds verk i detta. Och det är inte våra liv som ska skina. Precis som Paulus skriver att vi är en skatt. Jesus är skatten och vi är lerkärlet. Och det är den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Vi är också tillsammans Kristi kropp. Det är också viktigt. Det är inte jag som är Kristi kropp. Jag kan inte vara det själv. En kyrka kan inte vara det själv. Vi är det. Vi är den liksom gemensamma kyrkan, den gemensamma kroppen. Och där tänker jag, därför är olikheterna inte bara nödvändigt ont, utan det är nödvändigt. Olikheterna och de olika framtoningarna, både som vi människor har, men också som våra församlingar har. Att det är bra, för det visar på Guds storhet och det visar på Guds mångfald och på liksom hur fantastisk han är. Och det betyder att vi behöver lära oss att acceptera varandra, vi behöver lära oss älska varandra och förstå att vilken tur att du är så där jobbig, kanske man kan tänka ibland. För att jag är ju tvärtom, och det är tur att vi är olika. Och det är bra. Vi behöver ju vara eniga, vi behöver älska varandra. Det har Jesus sagt att vi ska göra. Till sist så vill jag säga någonting om de fattiga. Som det också står att vi ska frambära ett glädjens budskap för de fattiga. På vilket sätt har det med oss att göra idag? Jag har läst under min julledighet som jag har haft i alla fall halva boken. Jag har inte hunnit läsa hela. Men Joel Halldors bok om Gud, återkomsten. Och då så tycker jag att han skriver väldigt intressant om hur kyrkan alltid har varit en röst för de fattiga. Och att kristna har alltid visat fattiga omsorg och varit mån om fattiga. Och han skriver att anledningen att kristna gör det och har gjort det är inte för att de måste göra det, utan för att de fattiga är särskilt förbundna med Gud. Och när jag läser det tänkte jag, oj, så där. Först tänkte jag, är det sant? Men sen så påmindes jag om Matteus 25. Och den liknelse som Jesus frambär när han talar om att när människosonen kommer så kommer han säga att ni har tagit hand om mig, ni har klätt mig när jag var naken. Att det är, och de säger nej, men när har vi gjort det? Det har vi väl inte gjort. Han säger jo, när ni har tagit hand om varandra, när ni har besökt den som är i fängelse eller när ni har gett den hungriga mat, då har ni gjort det för mig. Och när ni inte har klätt den nakne, när ni inte har besökt någon i fängelse, då har ni inte heller gjort det för mig. Jesus identifierar sig så med den fattige, med den utslagna och med den som är uträknad. Han identifierar sig till och med så att han säger, det är mot mig när jag har gjort detta. Och när jag påminner om det så kände jag, oj, jag måste ju verkligen tänka på det här. Vi som kyrka, vi måste tänka mer på det här. Jag säger inte att vi inte gör det, men jag tror att vi behöver göra det ännu mer. Och inför det här året som kommer, så låt oss göra det särskilt. Att tänka, hur kan vi visa människor kärlek? Hur kan vi visa människor omsorg? Väldigt, väldigt konkret och praktiskt. Att ta hand om människors behov, alla behov. Och det kan vi ju inte. Vi kan ju inte göra det själva, men vi kan göra det tillsammans. Och vi kan till och med tänka att gör jag det nu, det är Gud jag hjälper. Jag ger dig pengar här, eller jag ger dig möjlighet att leva ett bättre liv. Och jag ger det är verkligen till Gud jag gör det här. För mig är det revolutionerande tanke. Jag glömmer bort den ibland. Jag märkt nu, när jag läste det här, så märkte jag att oj, det här har jag glömt bort lite. Det här har jag inte tänkt på sistone. Men jag tror att vi behöver ha det med oss, hur vi möter människor. Och därför är jag väldigt glad när, när vi tar upp kollekten till Ria idag. Det är ju någonting som vi har gemensamt. Det är någonting som vi lätt kan engagera oss i. Vi kan ge pengar. Vi kan vara volontärer på Erikshjälpen några timmar varje vecka för att Ria ska kunna få pengar för verksamheten. Vi kan göra någonting. Vi kanske inte kan möta allas behov, men vi kan verkligen göra något. Vi kan göra det tillsammans som kyrkor. Och vi kan också be för människor. Och be för vår stad. Och det ska vi göra nu. Vi kommer alldeles strax att be tillsammans för olika situationer i vår stad. Och jag skulle vilja också ta med dig i en bön. Så här till avslutning. Så vi ber tillsammans.